enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är tisdagen den 24 maj. Solen skiner, alla är glada utom Robin. Och vi kommer ifrån en fantastisk fotbollshelg som vi ska snacka ner. Jag sa det i Toto Balotto igår. Mer om Champions League-finalen imorgon när jag sätter mig ner med Robin Bylund och Petronella. Ah. Hur är läget?
Med mig är det bra, lite trött. Alltså för att jag
har
inte
sovit. Du har varit och krökar så... igen.
Ja. Nej, gud. Alltså vet jag tar varje lite tillfälle jag får. Nej, men det blir lite så här när man sitter...
Snackar med Marcello i Befan undrar när du ska göra comeback. Finns det plats åt dig där?
Ja, exakt.
Nej, man men... hade ju båda mittbackarna borta när man skulle möta Linköping.
Det var lite tufft.
Stod upp bra ett
par. Ja, men tog säga. Till och med ledning. Exakt, det var lite oväntat. Exakt. Men nej, men vi hade ju sändning och så sitter man ganska sent. Och sen är man uppe i varv och så ska man försöka sova. Och sen skulle jag upp byta däck på bilen i morse.
Ja. Det gör du själv va?
Ja, jajamän, så då var jag inne i verkstaden och fixade grejer. Men, nej, men annars är det bra. Alltså, jag tycker att det är helt underbara tider. Vi går mot sommar, vi går mot EM. Mm. Det har varit skitbra matcher i helgen. Så jag är taggad.
Ja, men kul. Och du är ett jävla vrak va, nere i Skåne, Robin?
Ja, men det är ett litet ett litet flygplats och flygplans haveri hem från Manchester.
Lilla partyhelgen också. Kom igen nu för fan.
Lilla party. Det ska inte.
Ni säger till mig som att jag konsumerar mycket alkohol, men alltså du Robin är ju på en helt annan nivå.
Nej, nu ska vi vara väldigt, väldigt försiktiga här med hur vi fördelar bördan. Men nej, det var en helg som då i mitt supporterskap till Liverpool kunde ha blivit något, i alla fall några minuter där under söndagen som det sen inte blev. Så men nu är det bara att stänga ner det, fullt fokus på allt annat. Så vi är snart starka igen.
Ja, nej men exakt. På tal om vår... systerpodd Toto Balotto så nämnde jag ju där att vi skulle prata om Champions League-finalen, vilket vi också ska göra. Mm. Men jag sa också det. Hörde du det Robin?
Jag hörde det. Jag satt på flygplanet efter 4 timmars försening.
Manchester City blev till slut värdiga mästare och fotbollsvärlden slapp Robin Bylunds bubbelfest i kvadruppen. Kanske blir bubbelfest ändå. Ska du till Paris?
Jag ska ju inte det, men nu vågar jag inte eftersom jag får så mycket skit från Petronella varje gång jag säger vad jag ska göra. Så jag säger inte vad jag ska göra, utan men jag är tyvärr uppbokad på något annat i helgen. Annars hade jag varit i Paris.
Men alltså, en sak som irriterar mig lite på tal om helgen, det är att det är perfekta tider nu att spela fotboll, eller hur?
Ja.
Men då ställer man in liksom all serieboll. Alltså visserligen finns det lite kupper, lite Kristi Himmelfärdskupper och så vidare, men jag tycker ändå att det är lite tråkigt att serien tar uppehåll fram till då, och men det blir 2 veckor mellan matcherna. Nu kan ju en bra lagledare alltid fixa matcher, absolut, men ungdomsfotbollen ligger liksom nere. Har ni några kupper, Robin? Jag vet att Hallör rullar. Gamla klassiska, men inbjudningsturneringen nere i Hallör som de är så stolta över.
Ja, men det är väl 10-års gänget som kör där, tror jag. Vi är ju lite för unga, men det var mycket, mycket matcher i helgen som jag fick bra rapporter ifrån i alla fall. Så vi har spelat mycket bra fotboll åtminstone, men Hallör får vi, den ska vi, det är bara att gnugga inför den om 2 år istället.
Själv ska man upp till gamla klassiska Järnvallen på lördag. Oj. Vet du vad det är någonstans?
Nej, alltså, nej, inte helt säker.
Robin, vet du vad Järnvallen är?
Nej, man vill ju...
Sandviken.
Ja, Sandviken.
Så att jag förstår att ni inte vet. Det är liksom inget, men,
där har ju jag varit.
På, alltså, projektet uppe i Sandviken, både på herr och dam, är ju mycket intressant. Mm. De gör väldigt mycket bra där uppe. Och,
men du, var du inte i Sandviken för någon månad sedan eller vecka sedan? Det var inte länge sedan du var där senast.
Det är väldigt sällan jag blir vänner med motståndare. Men,
så det är en once in a lifetime chans du tar nu här och knyta kontakt. Ja, men,
vi hade ju 2 lag uppe i Göransson. Vann båda semifinalen mot båda Sandvikenlagen som också hade 2 lag. Så, och jag fick gult kort under den semifinalen. Jag tror vi pratade om det. Men nej, men vi är goda vänner. Och de har bjudit upp oss. Så det ska bli svinkul faktiskt. Jag tycker mycket om Sandviken.
Kul.
Ja. Men det var inte dit vi skulle. Jag vet inte vad vi är på för lite detour just nu. Men jag tänker så här, vi börjar i omvänd kronologisk ordning. För att vi har det så jävla top of mind. Igår var det stor derby i Stockholm. Jävla tryck på Stockholms stadion tycker jag.
Var du där?
Nej, jag var inte där utan såg matchen hemma och kollade på er i studion när ni gjorde era fina analyser och alltihopa. Och jag tycker också att vi delar ungefär samma åsikt om den matchen. Det är skillnad från vad du och jag gjorde förra veckan då i podden, Petronella.
Men det var på,
fundera, Robin, vad tror du om det? Att jag ska vara motvalls mot Petro liksom hela tiden, bara för att vara det. För jag känner att hon blir mer och mer motvalls mot mig också, bara för att vara det.
Ja, men vi ska bygga upp det lilla interna gnabbet ännu mer. Så det är, jag sitter tycker, på en njuter vid sidan av.
Ja, och jag såg någonting på Twitter. Jag tyckte det var kul att det var någon som också kommenterat så här, äntligen så är de lite emot varandra. Men vadå, det, ibland har man inte samma åsikt. Ja, men det är väl lite, det är väl superbra
men nu har väl säsongen satt sig lite också, kan jag tycka. Så att nu börjar man kunna ha riktiga åsikter också om det.
Vet du vad jag också tänkte på? Såklart går ju Kalmar och vinner över Umeå då.
Självklart.
Jävla helvete. Liksom,
noterade jag såklart.
och Umeå var väldigt dåliga också.
Ja, det var de. Men alltså,
stoppade den ammunitionen i hölstret. Vet du, som jag sparat till senare. Men en sak som vi har varit ganska överens om är att vi tycker att Hammarby trots skador har underpresterat under försäsongen. De vinner över bottenlag men har väldigt, väldigt svårt för La Colonna Sinistra, som man säger i Italien, den vänstra kolumnen, det vill säga övre segmentet av allsvenskan. Igår i alla fall ett tufft derby mot Djurgården, en match man inte har vunnit på väldigt, väldigt länge. Och lite av ett vägskäl för säsongen. Nu vill ju Pablo inte erkänna det, han tar en match i taget och sådär. Men jag tycker det kändes som en vägskälsmatch. Och jag tycker också att spelarna firade inte bara en derbyseger, utan jag tycker att Hammarby-spelarna firade någonting mer.
Ja, jag tyckte man såg en på något sätt enorm lättnad också. Och jag tror att man har väntat väldigt mycket på den här känslan och de här stunderna. Och även ifall man har vunnit matcher i år. Men det här är ändå en speciell vinst också att göra det mot Djurgården. Förra året så vann ju respektive lag sina hemmamatcher. Och att då få åka till stadion, vinna på bortaplan. Och att också få göra det i sista minuten på en hörna. Alltså det är ju typ den bästa vinsten som finns. När man är på rätt sida, om man säger så. Alltså att också förlora på det sättet är ju också det värsta som finns.
För att framförallt efter räddningen som Kelsey Doherty gör. Och liksom, alltså du räddar, på tal om ammunition och hölster och kulor. Liksom. Du duckar första kulan. Du gör en sån sjuk jävla räddning. Du får ut den till en till. Att spelarna inte... Det är lite så här, du kan fan inte försvara din målvakt på det sättet när hon har gjort den första räddningen. Då måste du fan offra allt på nästa hörna. Men så istället...
Jag tycker också så här, i den ytan på en hörna rakt framför mål att Elsa Karlsson får vara först på det, bra gjort av henne, men ändå att ingen djurgårdare är före där och nickar bort. Alltså,
vet vad de gjorde? De tog tillbaka den där usla defensiva prestationen mot
Tilde Lindvall.
Nej, men jag tänker på Hammarby.
Ja, du tänker så. Jag tänker på Elsa Karlsson.
När de gäspade fritid i straffområdet här nyligen. Vilka var det de mötte?
Kristianstad.
Ja, kanske var Kristianstad.
Nej, Vittsjö. Vittsjö tänker du på.
Kanske var. Ja, precis. När de gäspade fritid i straffområdet och så får de bara gå upp och knoppa in. Mm. Tog de tillbaka lite här nu, Hammarby? Så de har kvitterat mot sig själva kanske på det då?
Nej, men jag tycker... Men jag tycker i alla fall ett steg ändå framåt för Hammarby. Vi har sagt att deras prestationer kanske inte har varit tipptopp alla matcher. Men jag tycker ändå att de stundtals igår har ett fint spel, kommer till fina lägen. Men återigen tycker jag man har problem sista tredjedelen. Djurgården ändå bjuds in i matchen några gånger. Och har ju chans. Alltså de skulle kunna hålla 1-1 och ändå få med sig en poäng. Även om jag tycker att Hammarby är det bättre laget.
Men jag såg det Lindvall sa, det att det är så tråkigt att mitt mål inte resulterar i en seger. Men jag skulle bara vilja vända mig till henne och säga att en reducering eller en kvittering i det här fallet kan aldrig leda till en seger. Alltså bara en lilla upplysning.
Det kändes som det för dem, det säger ju en del.
Ja, det kanske kändes för det. Men jag tycker tycker jag att det var en bra prestation av Hammarby rakt igenom. Jag tyckte det var intressant två saker. De pratar ju så mycket om att de är ett spelande lag och ett bollförande lag och åker till Rosengård och liksom försöker spela sitt spel och allt det där. Man gör ju mål på kontring och på fast situation. Alltså helt ärligt Robin, Hammarby med de spelare de har mycket, mycket bättre på kontra än att stå och köra ett possession liksom.
Jo, absolut. Och där,
sätt jag hörde dem på ytorna bara och kuta. Jag lovar.
Ja, men exakt. Alltså, och det, ni var ju inne på det en del i studion också igår, Petronella, som jag konsumerade snabbt här under förmiddagen också. Där Janogy till exempel är ju, hon är mycket bättre igår än vad hon har varit tidigare. Men saknar ju fortfarande, där är ju något i sista touchen eller om det är en självförtroende del eller någonting som inte har klickat.
Hon får ju mer ytor igår. Exakt. Ju betydligt mer ytor.
Så de utnyttjar ju spelarnas kvaliteter mycket bättre i ett omställningsspel egentligen än om de själva försöker gå in och bara ta. Och det måste ju också få lite ett slut. Alltså folk tror att dominera possession är samma sak som att dominera en fotbollsmatch. Det behöver du absolut inte vara. Det finns ju miljontals olika sätt att i slutändan vara laget som dominerar i form av skapar de bästa chanserna, har det egentligen aggressivaste spelet offensivt oavsett om du rullar massa boll eller inte. Och där, exakt som du är inne på Thomas, med de spelarna de har så finns det ju massvis med möjligheter att snarare straffa motståndare på det sättet.
Men jag tycker att det är då de skapar sina chanser. Alltså när man får Emilia Larsson, när man får Jagge och när man får Emma Jansson.
Jagge.
Exakt. Jagge. Jagge Janogy, du vet.
Nu har vi satt den. Nu har vi satt den också.
Det är liksom damfotbollens Ragge. Ranegi.
Jag fattar.
Jag vet inte om det går att hitta andra jämförelsepunkter på de två människorna.
Inte det.
Men Jagge i alla fall.
Ja, det är tvivl.
Nej, men när de får ytor att springa på. Alltså, framförallt känner jag liksom med Emmas maxlöpningar in i boxen och Vilde som kommer in där och de fyller på. Och att de kan gå förbi på kanterna, det tycker jag det är absolut farligast när Hammarby kommer till. Och det gör de inte riktigt när de lite för långsamt står och trillar boll.
Nej, men och jag tycker den prestationen Hasund gör igår, framförallt vid målet, alltså den löpningen hon tar, det är så otroligt tydligt och det är så bra att hon visar med hela sin kropp också att här vill jag ha bollen, jag ska ha bollen. Och det tycker jag, ifall man ser till bara spelet kanske Hammarby tidigare, att det är inte tillräckligt tydligt. Ska du också ha boll på backen och rulla, då behöver du ha spelare som är tydliga, vill ha boll och visa sig i bra lägen och bra ytor. Men jag tycker att det ibland blir lite stillastående och man får inte tillräckligt rull på det, och man kanske inte alltid vet hela tiden hur man ska ta löpningar eller vart bollen ska hamna, och det blir för mycket touch och det riktigt flyter inte. Men det är ju som du säger, i de här omställningslägena, uppspel, tillbakaspel och sen kommer den långa som igår på målet då när Fanny Hjelm hittar på djup till Emilia Larsson. Alltså, då är det ju fart på det och då spelar man på spelare i fart och man får bollen framför sig, man kan löpa in i den och det blir ett helt annat flyt. Så att jag förstår vad du menar, men man har ju också kapacitet att hålla bollen inom laget ibland också. Men det är där jag tycker så här ibland att när man väl har det så vill man ändå gärna framåt, 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 och man hittar inte riktigt det här tålamodet.
Nej. Och sen vidhåller jag, och det är faktiskt en generell spaning över damfotbollen, att man måste bli bättre med en mot en. Och det börjar redan i utbildningsfasen. För slår man ut sin spelare, det är då ytor skapas och då man kan skapa de riktigt farliga chanserna. Och där blir det passningsorienterade för lättläst. Och så du måste gå så fruktansvärt snabbt om man ska, om man ska bli vägvinnande passningsorienterade anfallsspelet. Mm. Alltså det måste i alla fall gå mycket snabbare än vad det gjort för Hammarby hittills. Hur som helst så tyckte jag att det var en av de roligaste matcherna jag har sett i Allsvenskan så här långt.
Ja, men det blir ju också kul när det är mycket publik. Jag tycker det bidrar också så mycket när det är lite liv på läktaren och det händer saker runt omkring. Jag tycker också ifall man jämför med, ja, för damasvenska, precis som vi har pratat om, det är inte så mycket publik, men tittar du då ute i Europa, Champions League-finalen i helgen eller Coppa Italia i helgen, alltså det är så mycket mer liv och det blir så mycket mer puls och man blir så mycket mer taggad av att se de här matcherna också. Så att det här tror jag att det går, att det var mer publik och liv på läktaren, det gör så mycket för matchen också tycker jag.
Och där är ju, alltså det har vi ju pratat, alltså tv-produktionsupplevelse, alltså allt du får, både om du är på plats såklart, för då lever du in dig i en del av den atmosfären, men också bara, som du säger, hemma, det vet väl alla som har suttit och tittat, coronapandemi, alltså de tomma läktarna, det går inte att få upp samma puls, och spelarna får det inte heller, och vi ser ju att i takt med att vi får mer publik på matchen, dels att allmänintresset blir större, så det, den ena publik, alltså får vi lite publik så föder det mer publik, och nu har vi ju varit kritiska mot kanske säsongsinledningen publikmässigt, så att få detta här var ju, det var i alla fall en liten viskning om vad vi kan få och vad vi måste få mer av för att det ska, ja, för att det ena ska ge det andra, så att säga. Så det var, jag håller helt med att få in publiken, vi måste verkligen, alla måste fortsätta jobba så jävla mycket med det, för det betyder så mycket både för spelare och för alla oss som ska sitta och titta på.
Vi har med oss vår partner Heineken Alkoholfri som vanligt. Och hörni, snart är det dags för vår stora tävling där man har chans att vinna VIP-biljetter! Vi pratar loge och grejer. Tillsammans med oss i Toto 5 åker man också.
Absolut.
Med resa och hela paketet. Det kommer vi tävla ut på vårt Instagram. För Heineken Alkoholfri är ju med och sponsrar hela dam-EM. Hur fett ska inte det här bli, Romy?
Ja, men otroligt fett. Jag tror väl att alla där hemma nu är lika taggade som vi är på att det här ska dra igång. Vi har svenska stjärnor överallt. Vi har ett landslag som går för guldet. Och tillsammans här så är det bara för att växla upp.
Och det är inte helt jävla dumt att stå vid grillen och dricka en Heineken 00.
Nej, det är det
inte. Iskall ska den vara, eller hur? Jag brukar lägga min i 45 minuter i frysen innan.
Det är faktiskt
det är kanske dagens tips. Eller två tips då. Håll utkik på våra sociala medier.
Exakt.
Framförallt på Instagram. Följ oss där om ni inte gör det. Där kommer vi komma ut med tävlingen.
Lägg en Heineken 00 alkoholfri i frysen.
Bra, Robin. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto 5. Men ni gör ju bryggan här då. Båda två. Vi tar oss till Champions League-finalen. Kastar oss in i den.
Ja, ut i Europa. Ut i Europa.
Nej, men alltså, ifall vi bara ska sammanställa typ dem. För jag tycker inte...
Vi kan komma tillbaka.
Så mycket. Ja, det kan
vi. Vi kör Champions League här. Vi kastar oss in i den där finalen då. Vi sa det ju förra veckan att Barcelona stod ju för lågt för att vara på neutral plan oddsmässigt. De var liksom mega favoriter. Mm. Och det betyder ju att marknaden då tolkar, men om man analyserar Barcelona som ett betydligt bättre lag än Lyon. Mm. Men då på tal om att kontra possession-fotboll. Mm. Här var det ju ett Lyon som hade läst Barcelona fantastiskt bra och visste precis var deras svagheter fanns. Mm. Och de utnyttjade det, och som de utnyttjade det.
Alltså verkligen, och jag tycker man var ju på ett sätt nästan helt övertygad om att det här är Barcelonas final. Det är nu de kommer gå och vinna, och de är i fantastisk form, de har gjort en fantastisk säsong. Absolut Lyon också, men Barcelona har ju verkligen övertygat. Sen såg vi, tycker jag, redan i semifinalen mot Wolfsburg, andra matchen, att det finns också liksom situationer att utnyttja och man kan såra Barcelona. Och det gjorde ju verkligen Lyon. Alltså jag kommer ihåg, precis som jag sa då, finalen i Budapest 2019, när man kände att så här, ja, det här kommer bli match och kommer bli jämnt. Och sen så hände lite samma sak den här matchen också. Det står alltså 3-0 efter 33 minuter. Och jag tycker redan målet Henry gör, alltså den brytningen för det första, ta bollen från Puteas, det säger också en del. Alltså, bryta den passningen, ja, göra det målet. Alltså, du vet, man bara, what? Nej, det var så sjukt. Och det var så snyggt mål i en Champions League-final. Alltså det bara var så här, okej, det här blir en bra match. Men att också att hon gör det målet i det läget, det känns som att Barcelona då blir så här, oh shit, vad händer?
Jag hör att du vill in, Robin, jag ska bara säga det. Här tycker jag att det blir väldigt tydligt att Barcelona har vunnit 30 matcher och att de kanske inte har fått så bra motstånd. Nej. Jag håller den franska ligan som bättre.
Jämnare i alla fall.
Ja, betydligt jämnare. Det finns topplag som absolut kan störa Lyon. Mm, mm. Hade Lyon spelat i den spanska ligan, ja, hur hade det sett ut då? Det vet vi inte. Men jag menar bara att det är lite farligt. Man hamnar lite där Bayern München hamnar i här fotbollen. Att man blir liksom inte riktigt påkopplad. Man får inte de där matcherna i ligan. Och då blir det svårt i en sån här match att mentalt ställa om när man hamnar i ett underläge. För man har inte varit där. Den erfarenheten finns inte i Barcelona. Och på tal om rutin och erfarenhet så kan man ju tycka att Barcelona har ett hur slaktbra som helst under den här säsongen. Men det är fortfarande en ung satsning. Okay. Alltså erfarenhet och rutin finns. Alltså den vinnarmentaliteten är inte riktigt skapad i Barcelona. Den kommer säkerligen komma och det kommer komma fler Champions League-finaler. De kommer vinna Champions League-finaler. Men jag är övertygad om att just det mentala underläget som man hamnar i, visserligen resultatmässigt också, men det blir ju ett mentalt underläge. Det är man inte redo än att ta sig ur och att resa sig ifrån.
Nej, och vi har ju pratat om det ganska många gånger de senaste veckorna i ligaspelet när Barcelona har kanske börjat koppla ur det lite. Vi har varit inne på det, de har haft både underlägen och det har varit oavgjort ganska långt in i matcher och så plötsligt vinner de ändå med 5-1, 6-1 för att till slut så orkar inte de här lagen som är inne på, de orkar inte stå upp mot ett Barcelona som kan fortsätta spela sin fotboll. Men när Barcelona här sätts under press och inte tillåts spela sin offensiva fotboll där de dikterar villkoren, då blir det väldigt svårt. Och deras försvarsspel, och det är väl lite för sent nu att claima att vi hade någon form av rätt take kring inför Wolfsburg-matcherna, men vi var ju lite inne på att ett Wolfsburg var jävligt påkopplat just då, som hade ett sätt att kanske kunna försvara sig mot det här Barcelona och kunna straffa dem i ett omställningsspel. Nu var ju framförallt då hemmamatchen blev ju en av de där stora kvällarna för Barcelona ändå, och de vinner ju den fullt rättvist och de är ju såklart i den här finalen fullt rättvist, men där har ju verkligen varit varningssignaler för att framförallt den här defensiven i Barcelona kanske inte kommer att hålla när du ställs för de absolut tuffaste proven. Och ja, Ada Hegerberg är det absolut tuffaste provet du kan få, och i boxen i lördags så vinner inte Barcelona den matchen, och då blir det väldigt, väldigt tufft. Och som sagt, även när du då kommer i ett underläge, mentalt är det såklart tufft, men när du kanske är van vid att ditt ligaspel så kommer det komma fallgrupp, eller ditt motstånd kommer lite falla ner i tempo, de kommer inte orka hålla uppe det. Men det gör ju Lyon. Lyon har ju gjort detta för Lyon. De har vunnit 7 Champions League-finaler, nu har de vunnit 8 Champions League-finaler. Och det är ju också en sån sak, om vi pratar just alltså inför matchen, Barcelona gick in som stora oddsfavoriter. Är det något man har lärt sig av de här stora kvällarna, så är det ju att historien väger så otroligt tungt också. Lyon-spelarna vet ju när Champions League-hymnen går igång att det här är vår turnering. Det är vår final. Det är vi som vinner sådana här fotbollsmatcher. Barcelona kommer ha den känslan snart. De kommer att vinna massvis med Champions League-finaler antagligen. Men där är ju något i det historiska vingslaget som gör att Lyon faktiskt är, alltså ganska tydligt, mycket bättre, framförallt då i första. Men viker aldrig ner sig, inte ens när Barcelona får in 3-1, psykologiskt viktigt, precis innan paus. Så är det ändå ett jättestabilt Lyon som kommer ut i andra halvlek. Så det är ju, alltså det är en sån mästarmatch rakt igenom från Lyon här. Och Barcelona får ursäkta lite, för det är Lyon som med all rättvisa till slut vinner detta. Och imponerar ju från första sekund.
Jag ska bara säga det, Petter, det är ju också någonting som Barcelona lär sig av. Alltså att 100%. Bli det laget som vinner den där Champions League-finalen, då måste man ju åka på några smällar. Ja. Man kan inte bara vinna allt hela tiden. Jag tror inte att det funkar så. Så det här tar man ju med sig som en oerhörd erfarenhet till nästa säsong.
Ja, och det var det jag precis skulle komma in och säga också, att jag tror bara det här är positivt i slutändan, och jag tycker det är på ett sätt lite skönt också att Lyon faktiskt går och vinner den här finalen, eftersom Barcelona har varit så överlägsna och de har haft ett fantastiskt spel och en fin säsong, men att det faktiskt går också att slå dem. Det gör ju också att konkurrensen i Europafotbollen och på den högsta nivån, den är fortfarande kvar. Alltså det går fortfarande att slå det här laget, men Lyon också visar ju på, när man ska vara bäst när det gäller, då är man det. Och jag tycker att Barcelona har mycket att jobba på, framförallt i defensiven. Om man ser i straffområdet att de har lite svårt att orientera sig när man kommer i de här situationerna. Att både Macario och Hegerberg står helt rena i straffområdet och får stå och motta in bollar, det ska inte få hända på den här nivån egentligen. Men där ser man att det finns lite kvar att jobba på för Barcelonas del. Men precis som vi säger, så här, det är ett ungt lag fortfarande. De gör en satsning och kommer fortsätta ännu mer. Och framförallt efter förra finalen, då insåg man ju att så här, shit, vi ligger supermycket efter fysiskt. Vi behöver göra en förändring, malla om träningen, och man har jobbat jättehårt. Och sen ändå den här nu matchen, fysiskt sett tycker jag ändå så här, man står upp bra, man har koll. Men nu är det ju mer det taktiska det handlar om, och att man behöver ha bättre matcher. Och det säger även Putellas efter matchen, att så här, vi får ju inte de här matcherna och det här motståndet under säsongen i serien. Vi behöver bättre matcher i serien, och det är där som också resurser och satsningar behövs göras från de andra lagen för att det ska bli en bättre liga och bättre nivå på det. Så att det är ändå...
Ja, jag ska bara säga, det görs ju framförallt i England.
Mm.
Alltså Bayern München är där, Wolfsburg är där, de kommer fortsätta satsa, det har vi redan sett. Jag tror att Bayern München är ruskigt besvikna, eller tror, det var ett understatement. De är ruskigt besvikna på sin säsong, de ska ju vara med, de vill ju vinna Champions League. De är inte nöjda med att komma tvåa någonstans. Så att jag menar, och de har redan visat att det finns muskler att satsa och varva
City
in.
Och City kommer nu i England.
Precis, City kommer fortsätta satsa. Chelsea, Arsenal känner flåset från City, kanske andra lag, kanske United gör något bra. Liverpool kommer upp, också storklubb, hur mycket pengar allokerar de till sin damverksamhet inför nästa säsong och så vidare och så vidare. Så det, alltså det som händer nu i en historisk tid, historiskt på det här sättet att det sker så jävla fort.
Mm.
Och det finns så många genvägar att ta också för flick- och damfotbollen, i och med att det finns så mycket kompetens på plats. Och det kommer finnas otroligt bra tränare, otroligt bra fystränare och så vidare som kanske inte då får plats i ett högsta ligalag på här sidan, som kan tjäna bättre pengar om man skulle göra i en tredje division eller vad det nu kan vara på damsidan i ett satsande lag, i ett topplag. Så det, kompetensen finns, organisationerna finns, man vet hur man ska jobba, akademierna finns, så man vet hur man ska utbilda nya spelare. Och det kan jag ju säga, och jag vet att jag sagt det förut också, upprepa mig, men de spelarna som kommer upp idag, alltså de som är 10, 11, 12 år idag, när de blir stora,
herregud.
En helt annan nivå. Och jag menar så här, det har vi pratat om ofta ju, Robin, när man, om man kollar på herrfotbollen, går ju knappt att se en 90-talsmatch nu för tiden, för att man tycker att det går så jävla mycket snabbare. Alltså den utvecklingen på damfotbollen kommer ju gå ännu snabbare. Så om 10 år när vi sitter och kollar på en damer, kommer det gå så jävla mycket snabbare.
Ja, och jag läste någon intervju med Rolfe också där hon pratade om just det här, att man ser så tydligt, för att Barcelona har ju också en jättebra akademi och väldigt bra spelare som kommer underifrån, men att hon också sa det så här, man ser så tydligt vilka som kommer från den här akademin och hur bra de är, alltså den tekniska kvaliteten, hur man hela tiden ligger ett steg före i beslutsfattande och hur otroligt skicklig man är med bollen. Och det tycker jag är skithäftigt att hon säger det och att man ser det så tydligt. Och då snackar vi Putellas, Bon Matias och de som är i laget nu. Men tänk då de som kommer underifrån, som kommer från akademin, precis som du säger, som vi ser fram emot att se om några år. Alltså,
och det är där Sverige verkligen måste vara på tå och satsa på sina flickakademier. Ja. Och det görs inte tillräckligt, utan man måste satsa ännu mer. Det är fortfarande väldigt, väldigt, man pratar om resurser, hur det fördelas och så vidare mellan dam och herr, men alltså även på pojkflick, hur resurser fördelas. Och Hammarbys 14-åringar slog Barcelonas 14-åringar med 1-0 i en inbjudningsturnering på Mallorca. Så jag menar så här, vi har ju möjligheten att göra det här i och med att vi får så många unga tjejer i spel. Fortfarande till skillnad från spanjorer och italienare och fransmän för den delen också. Så vi har ju ett guldläge att satsa på det här nu. Mm. Att satsa på utbildningen. Mm. Men då måste vi göra det.
Mm.
Det är fortfarande för lite resurser som läggs. Och diskussionerna ligger på helt fel plats. Mm. Tyvärr.
Ja, och det, om vi bara för att avsluta lite kring match också med det taktiska för Barcelona och deras del att hävda sig i den här typen av match när de kommer ifrån den typen av ligaspel de har spelat. Vi har ju pratat med Rolf i den här podden om hur Barcelona kanske prioriterar att ha de 11 duktigaste fotbollsspelarna på plan och att alla ska kunna vara ganska bekväma i många olika roller. Sen kommer det ju dock den här typen av match där det då kan blottas lite i hur taktiskt drillad du är i att spela i just en specifik position där du måste hålla uppe laget på ett sätt, du måste möta ditt motstånd på ett sätt som de inte behöver göra i ligaspelet. Och det är ju inte så att Rolfö till exempel gör en dålig match eller någon annan specifikt kanske, men man ser ju också när Barcelona börjar byta och ska försöka få till, det blir lite så här, men vi måste bara få in lite bra spelare, men det brukar ju då kunna lösa sig själv genom att få ut 11 duktiga fotbollsspelare på planen, så kan de vinna över allt motstånd i stort sett som de har i ligaspelet. Och det blir väl också en sån del som kanske är, ja, men steg två, okej, det är ju ett sätt att spela fotboll på, men vi måste också ha det andra sättet att spela fotboll där vi kanske måste vara lite mer strukturerade, där vi måste sätta ett ramverk och måste kanske vara lite tråkiga, vi kan inte bara vara det frediga Barcelona, ibland måste du också anamma ett annat sätt att spela fotboll, och framförallt i en Champions League-final. Du kan inte ligga under med 3-0 efter en halvtimme såklart. Du kan ju helst inte ligga under med 1-0 efter 5 minuter. Men det är ju ett sånt extremt sjukt mål. Men då måste du i alla fall landa efter det. Och okej, hur gör vi nu? Vad händer här? Du kan inte bara fastna i samma djur. Och det är ju lite det här, liksom, det kan vara nästan lite, ja, men, alltså det är ju naivt, men det är ju såklart att det är ju häftigt med lag som tror på sin egen spelidé, men ibland måste du också vara lite cynisk, du måste gå in i ett annat hjulspår för att hitta sättet att vinna varje given fotbollsmatch. För det, ja, där finns väl också potential för Barcelona att utveckla det, men det vi ska ta med oss från den här är ju vilka två fantastiska jävla fotbollslag på en helt fantastisk arena, fullsatta läktare, det är en stämning, så, alltså det byggs upp till någonting, och det är ju bara en försmak inför vad som kommer till EM, och man känner ju redan nu när vi börjar sitta och planera våra EM-avsnitt och allt, alltså det är ju fan, alltså nu när man tittar på det, liksom, det är världsspelare i alla de här lagen vi ska titta på inför EM, och så, alltså det är, alltså vi har ju tagit upp fotbollen på en nivå, och som du sa Thomas, ger det då bara 5 eller 10 år till så kommer det vara någon helt annanstans. Så det är, vilken jävla utveckling det har varit.
Sen måste jag säga att jag tycker att det var lite skral uppvaktning. Jag tycker att man inte riktigt slöt upp i Lyon. När man har vunnit nästan i alla fall dubben, det är 5 poäng ner, jag vet, och det är PSG nästa omgång. Där kan man skapa lite nerv såklart om PSG vinner den. Är man tröttkörda? Har man firat lite för mycket? Jag har ingen aning. Kanske blir nerv inför sista omgången. Och så ser man ju då att Lyon möter Issy i sista matchen på hemmaplan. Och så tänker man, aha, ska de förlora den? Det är klart de inte gör, det blir ju dubben för Lyon. Tycker jag att det borde ha varit lite bättre uppslutning i Lyon. Jag såg några bilder, det var 200 personer och byggarbetare där som, ja, som applåderade.
Ja, det var så roligt. Ja. Men på tal om, nu ska jag brygga över. På tal om dubben, ja. Trippen för Juventus.
Vilken trippel?
Trippen, de vinner alltså Supercupen, de vinner ligan och fina de vinner Coppa Italia i helgen. Nej. Mot Roma, det trodde man inte. Den satt långt inne kan jag också säga. Alltså Roma tycker jag gjorde en jättebra match.
Men alltså Romas första
halvlek.
Roma
egentligen är bättre. Ja, alltså jag tycker
det är så slarvigt bara. Det är så många lägen att göra något bättre av
detta. Jag vet. Ja, jag tycker alltså, de har många lägen Roma, och jag tycker att det flyter inte riktigt för Juventus som man kanske har sett att det har gjort under säsongen när de hittar sina olika kombinationer och fina passningsspel och hur spelare sticker ut. Men jag tycker att det var många spelare i den här matchen, i fall så hade de gömde sig. Sen vet inte jag ifall det såg ut som att det var tungt. Alltså det var ju väldigt varmt, extrem värme, och det tycker jag också syntes att spelare väldigt tydligt var liksom påverkade av det.
Men hela den delen av Europa har ju varit så.
Nej, men alltså finalen också, Champions League-finalen i helgen, det var ju helt galet.
Men det var stopp för att dricka.
Ja, exakt. Och det var det även nu Coppa Italia-finalen. Mm. Men att man ändå då har 1-0 till 79:e minuten, Guglielmo, tycker det är så dåligt.
Ja, men det är så dåligt
att man... Alltså vad håller du på med? Det är liksom att du kan inte göra så här, ta ett rött kort, få straff emot sig och sen riskera det, och sen så lyckas då Juventus göra mål på hörna i slutet, precis som de alltid gör, kommer tillbaka och vinner alla matcher.
Nej, och
det är helt otroligt också vilken styrka Juventus besitter i den aspekten. Men det är att så här, Roma har den här matchen, de skulle bara kunna egentligen spela av den, stå tajt med sitt försvarsspel som man gör mestadels av matchen och bara vinna.
Nej, men framförallt så kan de ju både göra 1 och 2 till i första halvlek, och då är det ju, då kommer det ju knappt vara match. Men det är ju där återigen man landar i, alltså Juventus, det, att kunna vara så delvis utspelade som de är i första halvlek och ändå så är du kvar i matchen. Det är ju det här som är skillnaden. Om vi nu pratar Barcelona i Champions League-finalen, då är du, det går inte riktigt din väg, men så ligger du plötsligt under med 3-0. Det är ju det som inte får hända. Och Juventus i detta fallet, ja, men då ligger de ändå bara under med 1-0, och så länge du gör det så är du ju alltid kvar i en fotbollsmatch, och då kan det komma den här dumma straffen, det dumma röda kortet, en hörna, och så vänder du och vinner en match. Så det handlar ju om att aldrig låta dig, men du ska aldrig förlora din match, alltså det, då kommer du alltid ha chansen kvar att vinna den. Och alltså Roma här, dels att de inte utnyttjar lägena i första halvlek, sen det här försvarsspelet som du är inne, alltså om du nu vill försöka stoppa det, du kan inte göra det genom att lägga dig, alltså det är så tydligt, liksom lutar sig in och lägger sig över spelaren. Och nej, sen är det är ju bra av Girelli att smälla in den, det är inga problem där alls. Och sen är de ju så tunga, men sen har de ju marginaler med sig på ett sätt som är, vad är vi framme i, 94 minuten när Roma har ett helt öppet läge också att lägga in 2-2 till exempel. Men det går fan åt deras håll varje gång. Och när det gör det varje gång, då är det ju inte längre tur eller något, utan då är det, du har lärt dig att hitta sätt att vinna fotbollsmatcher, och det det är ju bara lyft. Men sen åter, lite som vi pratar om Manchester City i FA-cupfinalen som bjuder upp till den här matchen mot Chelsea, och sen vinner ändå Chelsea i slutet. Roma är också ett lag som ändå måste vara så jävla stolta över sin vår. Jag förstår att det är skittråkigt att nästan komma hela vägen fram i ligan, nästan komma då till en cuptriumf här. Men hade du gett Roma på förhand att du skulle ge Juventus en match in i kaklet på båda fronter, så hade de antagligen tagit det. De har ju ändå överpresterat på ett sätt som ska applåderas. Och de kommer ju gå skitstarkta in i sommaren med detta och vilja bygga vidare på det.
Mm. Nej, men exakt. Och jag tror också, precis som du avslutar här, alltså jag tror att det ger energi. Och jag tror att det är drivkraft i hela klubben. Att liksom kolla på den här säsongen, summera den och ändå konstatera hur nära de ändå var att vinna titlar. Mm. Så jag tror att det är ett Roma vi kommer att säga fortsätta satsa, och satsa ganska hårt inför nästa säsong.
Verkligen. Och just det att man får spela Champions League nu, då behöver man ju rusta upp ännu mer också. Så att vara så här nära i år och att vara så här nära även att vinna cupen, alltså man får ju mer smak såklart. Och att nu få känna att vi ska ut i Europa, vi behöver rusta upp ännu mer, vi behöver få in lite mer rutin också tycker jag i laget. Vi får ju se hur de väljer att satsa. Men jag tror det kommer hända väldigt mycket i italienska ligan också. Också som vi sa tidigare, den kommer bli professionell den här kommande säsongen. Och det tror jag också kommer göra att det blir en bättre kvalitet på det. Så det ska bli skitspännande att se. Men ändå grattis till Juventus. Och historiskt, eller de har ju inte tagit trippen förut. Så att det är ändå stort för dem. Och ett steg fram under den här säsongen. Det känns som att de tar ju verkligen kliv, även om de är överlägsna, så tar ju de kliv varje säsong och tar nya mål.
Mot att bli stabila och mot att vara ett lag som går till minst kvartsfinal i Champions League. Ja. Alltså nu kommer ni ihåg hur de firade när de tog sig till semifinalen och liksom hur viktigt det var. Och där satte man också någon slags grund i vinnarmentalitet. Och för det kan ju bara skapas. Man kan ju inte bara säga att Juventus på här sidan har varit en jävla segermaskin under vad blir det nu? Det blir 7 decennier sedan 50-talet egentligen. Så det är inte bara så att det förs över på damsidan. Organisation, resurser, allting sånt givetvis. Men nu börjar man sätta det i det här laget. Så att de blir stabila på den höga nivån.
Ja, men också att man åker ut i kvartsfinalen i Champions League mot också Lyon. Men att man även är så nära. Mm. Alltså de gör mål. Exakt. Och de är faktiskt nära att slå ut Lyon. Och det säger också en del att de tar kliv hela tiden. Och det jag tycker är intressant med Juventus också att se att man redan innan en säsongen är slut gör klart med spelare. Man förlänger kontrakt och man förbereder liksom redan sin trupp inför nästa säsong och det som kommer, och man har kvar dem man vill ha kvar. Och det tycker jag också säger en del, att man liksom ligger lite ett steg före.
Har vi koll på de svenska spelarnas kontraktsituationer?
Linda Sembrant förlängde ju nu precis ett år till.
Det gör de bra i.
Ja, jag vet att Hurtig förlängde till 2024 tror jag, om jag inte minns helt fel. Och Nildén, frågan är om inte hon signat 2 år när hon kom i somras. Men osäker. Men jag tror att hon signar mer än 1 år i alla fall. Mm. Så att de kommer ju bli kvar där i alla fall minst en säsong till.
Ska vi på tal om kontrakt då, med tanke på att ni har fått brygga vars en gång, gå över till den största kontraktsförlängningen sedan vi pratade sist?
Give us the news.
Viv Miedema har ju skrivit på för Arsenal, fast att vi satt här och kände att den där intervjun efter slutsignalen när ligan, den rann ju inte dem ur händerna, för den hade ju tyvärr faktiskt redan runnit förbi. Men där kändes det ju som en superstjärna som kände att hon kanske inte kunde vara på den platsen om hon skulle vinna de allra finaste titlarna. Men sen bara några dagar senare så kommer nyheterna att hon skriver på ett nytt kontrakt med Arsenal och uttalar sig om att det här projektet, det finns där tillräckligt mycket tro på för att det ska kunna bli det som blir det stora. Och där hade vi ju precis fått Edevall som skrev nytt kontrakt inför det, och så då bara ett par dagar senare skriver Miedema. Vi vet att Stina kom i januarifönstret till exempel, och det känns ju, i alla fall utifrån hur Miedema pratar i den intervjun efter slutsignalen mot West Ham, kontra att hon då skriver på bara några dagar senare, att här måste det ha kommit lovord om stora saker som ska hända i sommar. För titta,
men tänker bara, inte bara det. Jag vet inte, tänker du på samma sak som jag?
Jag tror det kanske.
Jag tänker på cash money.
Jag tänkte säga så här, hur mycket, vi pratade om money talks förra avsnittet. Ja, alltså, jag undrar hur mycket pengar det handlar om.
I svenska kronor i alla fall, alltså sign on på några miljoner.
Jag har försökt och hitta någonting om det här, men jag vet inte om du Robin har gjort det, men det står ju, alltså vad, man läser ju, det står ingenstans.
Nej, men det
silly journalisterna på damsidan måste ju fan steppa upp.
Alltså
vad ska du gissa Robin? Vad får ni sign on och löner?
Får hon 5 miljoner svenska i sign on i alla fall?
Skulle jag nog säga.
Ingen, alltså jag är så dålig.
Netto sånt här. Rätt ner i fickan.
Ja, det är skattat och klart. Ja, det ska.
Och
samtidigt, alltså herregud, money talks, det vet vi absolut. Det där är på väg in pengar som vi inte har sett på, om vi går bara några år tillbaka. Men så mycket som hon pratar om att vinna, sa jag. Alltså det här är en spelare som är 26 år gammal, har redan vunnit allt man kan vinna nästan på landslagsnivå, och hon har varit med och spelat de stora matcherna länge hela sin karriär. Jag tror hon tittar runt i Europa och ser alla de här lagen och projekten som vi pratar om. Man ser att Barcelona, man ser att Lyon, man ser vad som händer i både Italien och på andra håll också. Och hon ser vad som händer i både Chelsea och Manchester City runt omkring sig. Det är klart att du också vill ska du gå till liksom historien som är de riktigt stora? Och jag tror de spelarna, alltså det är klart vi har haft profiler tidigare också, men de spelarna som är med och vinner stora saker nu när damfotbollen tas upp på en nivå där vi har de fullsatta Champions League-finalerna, vi har utsålda Camp Nou, det kommer vara de första av de riktigt, riktigt stora, både som har gjort sig ekonomisk framgång, vilket är fantastiskt, men också de som kidsen pratar om på ett sätt som vi kanske inte har varit med om på så bred skala i alla fall för. Och då tror jag att en sån som Miedema, hon vill vara en av dem. Hon vill vara en av de stora som spelar de stora finalerna och lyfter de stora pokalerna. Så jag tror ju också att där ändå har kommit in, om inte garantier, så i alla fall ett projekt som har diskuterats där det handlar om att få in både en, två och tre spelare till för att stärka. Har en Arsenal-supporter som alltid brukar skriva. Han var själv i hel chock över att Miedema faktiskt hade skrivit på och kände väl att alltså, det trodde inte ens de mest inbitna, utan de kände att det var nog förlorat. Så det här sänder ändå en signal, tror jag, till alla Arsenal-supportrar om att de ska vara med. De ska inte låta City och Chelsea sticka iväg, utan Arsenal kommer vara med, och det ger ju bara ännu mer boost till den här engelska ligasäsongen som kommer nästa år eller efter sommar. Så,
är det lite Mbappé-vibes? Skulle inte han vara med nu och bestämma vilka spelare som kommer in och får vara med?
Och så skulle han få 3 miljarder i sign-on också, så det är ja. Nästan
det är
samma
lite sak. Andra pengar, men... Ja, på tal om alltså money talks, men på tal om avtal och så vidare, så måste vi faktiskt också nämna det här historiska avtalet som har gjorts i det amerikanska fotbollsförbundet, att de nu äntligen har kommit överens om lika och samma ersättning på dam- och herrsidan. Och det här är alltså sjuka summor som vi talar om. Jag blev helt chockad när jag läste det här. Det är alltså för varje VM-kvalmatch får spelarna $10,000 per match. $10,000!
Det var ju inte, vad fan pratar vi om det svenska avtalet? Var det inte typ så här 650 spänn och traktament och logi?
Ja, nej men alltså, jag kollade upp det också. Sen vet inte jag ifall det skiljer sig då på liksom en vanlig landskamp eller VM liksom landskamp. Men ändå, Svenska fotbollsförbundet hade ju då att man ger ut 6000 kronor till en spelare som då deltar vid en A-landslagssamling eller turnering. 4000 kronor vid seger i en hemmalandskamp. Och 8000 kronor vid seger vid borta landskamp. Och ifall vi då snackar liksom de amerikanska... Ja,
men som mellan 10-15 000 då.
Ja, och här snackar vi alltså $10,000.
För att ställa upp och spela.
För VM-kval.
Vad är det för
bonus? Ytterligare 14 000 för en seger och 4 000 för kryss. Och det här är då VM-kval. Sen ifall vi
snackar... men de vinner ju alla sina VM-kvalmatcher. Ja. Eller hur, Robin? Det är väl eventuellt en match mot Kanada som skulle kunna sluta kryss. Vilket betyder att de får 250 000
men
ungefär.
Men det här är ju helt sjukt.
250
000. Nej, det här är ju
för att ställa upp.
Ja, och sen då så här... Dessutom får spelarna $8,000 för varje träningslandskamp de deltar i. Mm. Alltså redan där är det ju liksom... Nej, det är så...
Du är ju rik på att spela landslag.
Ja, men jag ska föda i USA.
Exakt. Är du gravid?
Va? Nej.
Hör du?
Nej!
Robert?
Breaking.
Va? Vilka jävla breaking news alltså.
Nej, det är jag verkligen inte. Stoppa pressarna. Aha. Nej, men jag säger bara, när det väl händer,
ja.
Då kommer jag föda i
då
USA.
Då är det i staterna. Ja, men det är helt
det är där det kommer hända. Nej, men ändå häftigt tycker jag att det är de här summorna vi talar om.
Undrar vad får i slutspel. Ja. Vad den säger. Alltså, det måste ju vara
sjuka.
Alltså, om de skulle vinna ett VM till exempel. Alltså, det måste vara otroliga pengar. Får vi återkomma till då. Kul i alla fall.
Kul.
Att det rullar in kulor lite här och var. Mm. Både på Miedemas konto och på jänkarnas konto. Och vem vet då, i sommar kan jag tänka mig att en hel del svenskar får kontraktsförslag som har gjort det bra. Karneryd ligger bra till, va?
Hon ligger bra till. Även ifall de inte fick till det i helgen, Häcken. Och tog ju bara en poäng mot Piteå.
Nej, men hon skulle bli miljonär om hon signar i sommar.
Vi får se vad som händer med henne.
Nu vet du vad vi ska göra nu innan vi ringer till
Emma Holmgren. Jajamän, vi ska alltså prata med henne lite om Champions League-finalen.
Hon är alltså reservmålvakt i Lyon.
Exakt.
För som inte har koll.
Så henne ska vi ringa nu. Jag är skittaggad. Det ska bli jättekul.
Men du ska få avsluta med Allsvenskan. Du var inte nöjd med att bara prata derbyt, vilket jag förstår. Det var inte Robin heller. Är det någonting som du känner att du vill ta? Vi nämnde ju Marcellos försök till att störa Linköping i alla fall. Vi kanske inte behöver säga så mycket mer om det. Med två mittbackar borta, ganska förväntat att Linköping sig på där.
Ja, men släpper ändå in 5 mål så att det är...
Ja. Ja, nej, men alltså, han spelar väl med liksom 12-åringar i backlinjen mer eller mindre, så att det är väl inte så jävla konstigt.
Nej, men tuff BP, men ja, det var väl bara det att Piteå tar ju en poäng mot Häcken ändå, gör mål i slutet och tycker jag står upp jättebra. Stolta Piteå hemma, men tungt för Häcken såklart.
Ja, och vi pratade ju lite innan vi tryckte igång här om framgångsrika målvakter som är bra på att göra utrustning också. Det är ju tyvärr väldigt dåligt av Jennifer Falk att gå i den fällan och ge bort den straffen. Alltså det är ju en billig straff, men du vet också att kommer du ut fel som målvakt i det läget så blir det straff. Och det är lite det här, du kan inte göra det i 85:e minuten om du ska försöka vinna en tabell mot Rosengård över 26 omgångar. Du måste hålla ut och se till att du bara tar den segern. Det har ju alltså Häcken lite mer distinkta i de där lägena istället. Alltså det ska inte vara 1-0 och den nerven, utan det måste vara 2-0 och att den matchen är död när du är framme i 85:e minuten om du ska vinna. Kan ofta se vi, alltså fint, nu var det väl lite mer krampaktigt igen just i den här matchen, men ofta kan det ju vara, ja, men skapa ganska mycket chanser och det kan spelas ganska fredigfot, men du måste ju se till att matchen är slut och att den här vunnen innan du kommer fram till kanske då 85:e minuten. Så det är lite psyk där på Häcken ändå.
Ja, och sen tycker jag Häcken har flera chanser att också stänga den här matchen.
Precis.
Jag nämnde det i studion igår också, att jag tycker både Häcken och även Rosengård behöver bli bättre på att stänga matcher. Vi såg ju hur Kristianstad gjorde mål mot Rosengård i slutminuten också, när man bara har 1-0. På tal om att bara ha 1-0 så lever ju matchen. Men att de behöver bli bättre på att stänga matcher och faktiskt göra mål på sina chanser. Så att starkt ändå av Piteå, tycker jag, gör en stark försvarsinsats. AIK har det fortsatt jävligt tufft.
Är de ligans sämsta lag kanske? Eller ska vi ta diskussion?
Nej, men alltså det är nästan
vibbar,
som man tycker
jag får lite vibbar.
Alltså.
Det gör inte jag.
Jo, jag tycker synd om dem.
Jag är ändå AIK, utan snarare känner jag liksom att det landar ju på ledningen det här. Att man har tillåtit då uppenbarligen dysfunktionellt ledarskap både från sportchef och tränare gå så långt, och då har man ändå lagt en hel del pengar och låtit dem göra det och inte haft koll på situationen, tycker jag är dåligt, och får lite vibbar på att de mer eller mindre har gett upp den här säsongen. När det fortfarande är så mycket kvar att spela. Så att jag hoppas verkligen att man anställer en värdig tränare för det här laget i sommar. Och tar sitt damlag verkligen på allvar. Är det så att pengar måste skjutas in, ja men skjut då in pengar. Gnäll inte över att men vadå, vi får inga intäkter och så vidare. Nu är chansen att satsa på sin flick- och damfotboll. Nu, sen kommer de andra springa ifrån. Det tycker inte jag man gör fullt ut i AIK. Det tycker jag syns väldigt tydligt här.
Men har ju tufft spelschema nu. Linköping nästa. Sen har man faktiskt Hammarby borta. Och även om det är en tuff match, Hammarby borta, så är det ju ändå ett derby.
Kommer ju spelas på Kanalplan, inte på Tele2 som det gjorde sist.
Nej, och det är synd. Det är jävligt synd, för att tanken var ju att den skulle spelas på Tele2. Nu tydligen är det någon konsert eller någonting där, och det ska flyttas golv och det kostar pengar och det blir alldeles...
Nej, och tyvärr har ju inte hypen varit där antagligen. Alltså
nej, det har inget med det att göra. Alltså, hypen hade varit lugn. Man hade haft 20 000 på den här matchen utan problem. Problemet är ju att det har varit en konflikt här mellan Hammarby och
Stockholm Live, eller?
Stockholm Live, eller?
Ja, något sånt där.
Som hyr ut, och Hammarby bokat sedan länge. Men då ska alltså Hammarby betala för, exakt, till exempel där golvbytet. Och det har varit en konflikt där Hammarby känner sig trygga att spela på Kanalplan. om det är så att det går så långt, mm. vilket allting talar för att man kommer göra. Det är i alla fall sagt så nu, sen kan ju saker och ting förändras, men vi närmar oss med stormsteg och börjar sälja biljetter, det kanske man skulle redan ha gjort och börja hypa, så att det blir väl kanalplan. Och å andra sidan då, så kommer det bli ett jävla tryck där.
Ja, 100%.
Det är en fantastisk arena, både som borta supporter och tänker också för hemmasupporterna, blir tryck, och det ligger liksom, det är bara knata ner från alla söderpubbar där uppe. Så att,
men det jag tänker mer där, bara så här, ett derby är alltid ett derby, och det finns kanske chans där för AIK att, alltså tar man en vinst där, säger vi, då är det ju ändå, det tror jag kommer ge enorm energi, för vi tittar bara på Hammarby när de vinner igår mot Djurgården. Alltså det är speciella matcher att spela för spelarna, och förhoppningsvis kan det trigga igång också AIKs spelare.
Jag vet, men det är en
spelare.
Hypotes som du nämner, ja. Som i dagsläget inte är speciellt trolig.
Nej, jag tror att Hammarby kommer vinna, alltså, men inte, jag säger bara att det finns bara, chanser.
Absolut, det finns chanser att förändra säsongen. Jag menar bara, men då vill man ju se lite, då vill man ju se något slags resultat av det här tränarbytet,
ja,
nu. Eller hur? Innan den matchen.
Jo, det är ju just, just energin som fortfarande saknas. Exakt. Den kom ju inte ens in genom det här bytet, och det är ju det som är, alltså
jag som AIK hoppas att de står där som derbysegrare. Jag hoppas att det här kommer. Näbba dem liksom verkligen tar det här uppdraget på allvar och gör någonting med det. Men det man har sett hittills är ju vänsterhanden fortsatt.
Nej, och sen tycker jag,
det är bättre att behålla dem man har. Liksom.
Ja, men jag tycker också, som är så himla förvånande mot Kristianstad i helgen, att man vet att backlinjen är inte snabb. Den är inte det. Speciellt inte mittbackar. Och ändå står man högt och tillåter liksom löpdueller och spel bakom. På ett sätt där Kristianstad är ju väldigt starka i de lägena. Får vi bara se till den här matchen. Alltså varför sätter man sig i de situationerna?
Hur såg det ut mot Hammarby?
Nej, men det var ju samma.
Exakt.
Där. Ja,
och man vet ju var de är starka.
Här, ja, men det har varit så här, tycker jag, många matcher. Och där behöver, vi pratade förra veckan om just det att lag behöver hitta ett sätt att vinna fotbollsmatcher. Även ifall jag tycker då att Umeå har ett bra spel stundtals. Men att de kanske inte kommer till så många målchanser. Men du behöver också då så här, vad ska vi göra för att inte släppa in mål? Ställ er lågt då. Alltså stå lågt. Släpp inte in några mål. Och liksom håll ett kompakt försvarsspel. Stå inte högt och hamna i löpdueller. För att ni klarar inte av det.
Vad säger du? Galna honkarna i Umeå.
Hon
är ju,
bombar inkastarna.
Ja, hon är ju faktiskt jävligt nära. Eller hon ska ju göra 3-3 också i den här matchen. För det är jävla dubbelräddning. Och där är målchanser till höger och vänster. Men
Men och sen Rosengård tar ju lätta 3-0 mot Eskilstuna. Eskilstuna går ner och ställer sig fembackslinje, men klarar inte det hela vägen.
Och Čankovic var involverad i det mesta igen.
Alltså hon är så jävla bra.
Hörru Robin, det är så jävla härligt att du är med. Men
vi ska ringa vidare.
Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra så länge.
Du återhämtar dig nu.
Och lycka till i helgen då.
Det behövs. Ja. Det behövs.
Vi hörs. Ciao.
Ciao.
Det gör vi. Ciao.
Hej, Emma.
Hej, det är Petronella och Thomas.
Tja.
Hej, hur är läget?
Det är bra, hur är du själva?
Det är bara fint.
Ja, men det är toppen. Solen skider, nu ska det bara regna några dagar. Men man mår ändå.
Ja. Men du, grattis till Champions League-hittaren.
Ja, men tack så mycket.
Berätta om lördagen, matchen, känslan, allt.
Superhäftigt och fantastiskt. En riktigt bra match, men det var, alltså jag har nog aldrig varit så nervös de sista 15 minuterna på matchen där.
Nej.
Ja, men jag tänker det också, även om ni fick en flygande start och uppenbarligen så funkade er taktik väldigt bra mot monströsa Barcelona sett i den senaste säsongen här nu. Så tänker jag också att när man sitter där bredvid som du gjorde, att vetskapen också hela tiden finns att Barcelona, alltså de kan bara göra 2-3 mål för att de är så jäkla bra.
Ja, men absolut. Och sen har vi ändå tryggheten i att vi vet att vi också är riktigt bra. Så att det är klart att oron fanns att de skulle kvittera och så. Men samtidigt vet jag hur bra vi är och att vi visade det också i finalen.
Men jag måste fråga så här, inför den här matchen, nu leder ni stort i ligan, ingenting är klart än, det är 2 matcher kvar, 5 poäng ner till PSG, nu har de i helgen. Men när ni studerar Barcelona och i er matchupptakt, det kändes nämligen så där från tv-håll när man satt i soffan och kollade, som att ni verkligen hade hittat deras svagheter.
Jo men absolut, det är, vi har pratat väldigt mycket om Barcelona och så i veckan, men samtidigt fortsätter vi spela vårt spel och straffa dem på deras svagheter. Mm. Så att,
ni hittade ju verkligen ner på kanterna och med inspelen.
Mm.
Ja, men det har väl också varit en av våra styrkor under hela säsongen.
Mm. Mm. Men jag tycker också det är jätteintressant att bara höra. Alltså, du går ju till Lyon i somras. Alltså, hur kommer det sig och hur kändes det för dig?
Nej, men jag kände väl att jag var redo för att ta nästa steg i min utveckling så. Och när Lyon var intresserad av mig så kände jag att det är dags att prioritera träningsmiljön nu. Och komma till världens bästa lag och spela bland världens bästa spelare varje träning kommer att utveckla mig enormt.
Hur skiljer det sig träningsmöjligheter, förutsättningar, allting kontra exempelvis Eskilstuna där du var tidigare, eller Hammarby också för den delen?
Jo men det är stor skillnad med allt vad man säger till personal, alltså tränare, analytiker och fysio, hela den biten, men även liksom faciliteterna är stora skillnad. Och framförallt att allt går så mycket snabbare på planen. Alltså kommunikation, avslut, man måste läsa spelet snabbare. Allt är så sjukt mycket snabbare.
Hur känner du att utvecklingen har varit då under det här året?
Jag tycker den har varit bra. Och det känns bra att jag har kommit in i det mer och mer.
Finns det något specifikt sådär som du känner att du har utvecklat?
Nej men jag skulle vilja säga alltså stort sett alla delar så att det går så mycket snabbare att man måste ta beslut och vara verkligen med 100% hela tiden.
Hur är livet i Lyon då? Alltså jag älskar ju Lyon. Jag ska faktiskt dit om en månad och spela en turnering med min dotter. Och ser ju fram emot det gastronomiska Lyon. Det är ju ändå centrum av Frankrikes gastronomi. Är det någonting man kan utnyttja som spelare också och njuta av?
Jo, alltså absolut. Jag har hört det där många gånger. Men alltså jag har faktiskt blivit lite besviken på maten här så. Alltså jag tycker den svenska restaurangbranschen, eller vad man säger, håller väldigt hög nivå.
Har ni mycket tid ändå att kunna få uppleva? För man, alltså jag vet ju också, när, speciellt kan jag tänka mig också Lyon som är på den nivån som de är, och man tränar mycket och man spenderar väldigt mycket tid på träningsanläggning, men har du ändå lite tid? För jag antar att ni tränar på förmiddagar, eller kanske till och med dubbelpass?
Oftast tränar jag förmiddagar. Det kan ligga lite hur som helst, så tyvärr väl inte framförhållningen alltid den bästa. I Sverige har vi ganska mycket så här, man har en månadsplanering, så ligger det. Här kan det vara att man får morgondagens schema dagen innan, så det kan vara lite svårt att planera så ibland. Vi får det ungefär en vecka innan, så får vi ungefär veckoplanering, men sen kan det komma ändras. Så det är,
men trivs du då med livet?
Ja, men det gör jag. Det är jättebra lagkamrater, otroligt fin stad. Det har väl varit en liten utmaning med språket och en ny kultur och så. Men jag
hur funkar det?
Språket hör alltid på franska hela tiden. Så det har varit det har varit tufft i början att komma in i det och aldrig förstå eller kunna göra sig förstådd, har såklart varit jobbigt.
Mm.
Men vad säger man? Det är ju ändå en hel del utländska i laget som hjälps åt och översätter och så.
Får du, går ni franska lektioner och tar franska lektioner genom klubben, eller?
Ja, men det gör vi. Så det är också varit en stor hjälp.
Det är ju ett fantastiskt språk, om man kan lära sig det. Faktiskt.
Ja, men gud, det är superkul när man förstår och kan prata en hel del.
Ja. Men hur firade ni Champions League-titeln i helgen då?
Nu firade vi lite där på plats efter matchen och sen så flög vi tillbaka till Lyon. Det är ju bara 30 minuters flyg. Och så firade vi ordentligt när vi kom hem sen där på natten. Nej, vi var ute på en, ja, vad säger man, restaurang, nattklubbaktigt sak och ja, med bara liksom Lyon-personer så och lite familjer och sånt. Så att, och sen dagen efter var det också något litet firande i stan med fansen och ja, lite sånt. Men det är riktigt som att vi ska till Saint-Tropez och fira.
Oj!
Ordentligt efter säsongen.
Så ja. Så,
oj, oj, då, lilla troppan.
Ja, men nu har ni faktiskt megaläge att ta en dubbel, ja. Både ligan och Champions League. Ni har två matcher kvar som jag sa här innan med 5 poäng ner till PSG. Ni möter dem i helgen. Det blir lite finalkänsla igen då över den matchen, eller hur?
Ja, men absolut det blir det. Och det känns extra roligt om man skulle vinna säkra ligasegen mot PSG dessutom.
Mm.
Ja, för rivaliteten måste väl ändå liksom kännas av mot PSG nu eftersom det är ni som slåss om det.
Jo, men så är det absolut. Och sen har vi mött dem, ja, vad säger man? Vi fick ju dem i semifinalen i Champions League, ja. Också. Så det har blivit många möten nu under våren med dem.
Mm.
Men ni, känner ni att ni har ett mentalt övertag över PSG nu?
Ja, men det är väl klart att vi känner att vi är bättre så. Men sen är de också ett riktigt bra lag och det gäller för oss att göra. Ja,
ja, kanske inte skjuter ut sig helt då den här helgen, fullt förståeligt. Men jag tänker så här, du som ändå är målvakt, du möter ju Hegerberg eftersom det pratas mycket om henne, gör också mål i helgen och är ju en av världens bästa fotbollsspelare. Hur är hon? Alltså hur är hon att möta?
Jag tycker hon är en enormt skicklig målgörare skulle jag säga. Hon hittar alltid luckorna i straffområdet och har en enorm bra blick för vart hon ska befinna sig.
Har man saknat henne mycket tycker du? Alltså när hon har varit skadad. Och är det skillnad nu när hon kommer tillbaka? För jag tycker ändå man ser att hon... Alltså hennes vinnarskalle sprider sig så enormt mycket till resten av laget känns det som.
Jo men absolut så är hon enormt viktig för oss. Men sen tycker jag också att vi har ju alltså väldigt, väldigt många bra spelare. Mm. Så att, det är klart att hon har saknats. Men vi har haft väldigt många andra spelare som har tagit den positionen väldigt bra.
Mm.
Ja, Champions League-titel och viktig match mot PSG. Blickar du någonting mot EM också? Hur tänker du kring det?
Nej, men det är klart att det är... ja, hade varit kul att spela mästerskap och så. Men i år har jag haft fullt fokus på min tid i Lyon och utvecklas här.
Ja, vi ser fram emot i alla fall att få se dig framöver. Förhoppningsvis i landslaget framöver.
Och så ska vi ratta in finalen i helgen, ja, då. Så det känns som en final, ja. Mot PSG. Lycka till där.
Ja, och stort grattis igen till Champions League-titeln.
Ja, men tack så mycket.
Häftigt. Ta hand om dig.
Detsamma. Ha det bra.
Hej, hej.
Ciao, ciao. Emma Holmgren alltså, i Lyon, färsk Champions League-vinnare. Kanske ska till Saint-Tropez då i sommar.
Låter
som ett drägligt liv där nere.
Verkligen.
Undrar om hon saknade Eskilstuna, glömde jag frågan.
Tror inte det var.
De har en bra bistro i fransk bistro i Eskilstuna som drivs av ett svenskt par som har bott mycket i Frankrike. Jag har varit där. Otrolig löksoppa.
Ja.
Sen så är det ju så att Emma, hon är en fantastisk målvakt.
Ja,
hon kan jättemycket. Hon har ju noll korv på det kulinariska, det hör jag. Man saknar den svenska restaurangnäringen, ja. När man bor i
då
Lyon.
Då har man inte upplevt
alltså jag skulle
Lyon.
Kunna åka till Lyon. Jag har varit i Lyon mycket, men alltså jag skulle kunna åka till Lyon bara för att äta.
Ja. Så hon kanske inte har varit överallt där än.
Jag tror, där skiljer vi oss åt också, jag och Emma.
Hon har annat att tänka på.
Ja, hon har annat att tänka på och sen så är ju smaken som baken. Hörrni, det här har varit Toto 5. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Tack så mycket för att ni lyssnar. Sprid vårt gospel, berätta för alla att vi finns och att man ska lyssna. Det börjar bli kul det här.
Ja, det är kul. Petra. Det är fullt ös.
Jajamensan, och nästa vecka då ska vi vara motvalls igen.
Ah!
Ciao, Toto.
Ciao.